In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är måndag. Vi har exakt en månad kvar av transferfönstret sommaren 2022. Mycket har hunnit hända, men mycket kan också fortfarande hända. Makoto Asahara heter jag. Med mig i studion precis som förra veckan, Linus Bengtsson till att börja med. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Och Samuel Big Sam Abrahamsson tillbaka från exil i Blekinge nu här. Inte på en telefonlina heller den här gången.
Nej, det är skönt. Slipper man den knastriga ljudet.
Så är det. Välkommen tillbaka in i Sillypodd-studio-värmen. Jag tycker vi bara hoppar på rakt på sak. Och jag tycker vi börjar i Manchester. För där har vi ett lag som... Det finns ju flera lag som ändå känns relativt nöjda med sina fönster hittills. Ganska klara. Manchester United är kanske inte ett av lagen beroende på hur man ser det. Man har värvat in Lisandro Martinez, Christian Eriksen samt Tyrell Malacia. Man är fortfarande ute efter mer. Och nej, vi ska inte gå in på Frenkie de Jong-historien idag. Det är vecka 13 är vi inne nu på United och Frenkie de Jong för övrigt.
Det tar en paus.
Den har pågått ett tag och det har inte hänt så mycket mer än att United är fortfarande intresserade. Frenkie de Jong får fortfarande inte så pengar och så vidare. Det var lite uppgifter i och för sig om att United nästan var redo att betala det där som Barcelona var skyldiga Frenkie de Jong för att få lösa honom. Men,
herregud.
Men grejen är också så här, nu kommer vi in på den då, ja. Att så här, United sägs i alla fall ha tittat på alternativ och insett att okej, av alla andra backup-alternativ, ja, det finns inget som håller nivån som Frenkie de Jong gör. Att han är ett snäpp över de andra alternativen och då vill man verkligen ha honom. Jag förstår det. Mm. Jag tycker det är rimligt. Sen är det såklart, de får inte fastna i det och jag tror att de har väldigt mycket andra trådar ute för andra mittfältare. Men vi får se vad allting landar i.
Men har de inte egentligen det bästa backup-alternativet redan i truppen då? I Christian Eriksen skulle man kunna säga. Alltså som...
Jo, alltså Eriksen absolut. Men jag tror att där de söker snarare är en djupt liggande spelfördelare. Man ser ju Frenkie de Jong som någon, alltså sexa. En djupt liggande som kommer ner i försvaret, hämtar våld, styr tempot på sätt. Eriksen är ju inte riktigt den typen. Eriksen är mycket mer framskjuten mittfältare. Mm. Eriksen blir ju nästan snarare ett komplement i Bruno Fernandes. Tänker jag i alla fall utifrån vad hans egenskaper.
Jag skulle, för det är ju intressant att säga det, för att Ten Hag var väl ute efter, han sa väl det i några kommentarer att det var en sån spelare de var ute efter, men är det verkligen den typen av spelare som Frenkie de Jong är? Han är ju också mer, jag tycker att han är mer bättre när han får vara lite mer av en avancerad åtta, när han får använda sin fina spelfördelning och flytta fram i planen och dribbla alltså, lite.
Det unika med honom är ju just att han, förutom att jag ser honom som primärt bäst i en temposättande roll längre ner. Det säger också en del att Barcelona använder honom som mittback under försäsongen. Just på grund av hur han kan sätta igång spel, hur hans blick är, alltihopa. Och han är ändå en relativt okej bollvinnare i grunden.
Absolut.
Bara att han används som mittback i ett väldigt positionbaserat lag säger det mesta om vilka egenskaper han har. Däremot, det finns ju få spelare i världen som är så otroligt skickliga på att hitta rätt yta i rätt ögonblick i straffområde i en sån här andra vågslöpning som Frenkie de Jong är.
Exakt.
Ja, så att du förlorar den biten av spelet, absolut. Men...
För det jag skulle säga också är att han, när han har varit som bäst till exempel i Ajax, så tycker jag, då spelade ju Lasse Schöne bakom honom i sexan-rollen där, och i Barcelona så har ju Sergio Busquets spelat sexan-rollen bakom, så han har ju egentligen aldrig varit den här temposättande sexan egentligen. Så att jag vet...
Var Lasse Schöne så pass temposättande?
Nej, men för Frenkie i det Ajax-laget var ju som sagt den här andra vågsmittfältaren som du precis nämnde. Så att jag vet inte riktigt. Det här är ju lite samma sak som när United var ute efter Declan Rice för något år sedan. När man såg honom, det snackades om honom som den här sexan, men Declan Rice är inte heller en sexa egentligen. De är ju ganska lika i spelstilen båda de två.
Alltså Rice är väl som en mer sittande mittfältare.
Ja, han spelar ju alltid där med Sosek.
Ja, men han är ju han
har absolut en städgumma bredvid sig.
han har en stadgumma bredvid sig, precis. Ja. Och han är ju inte den som är den i defensiva temposättande rollen. Han är ju också den som kan driva spelet framåt från mittfältet. Det här är kanske olika sätt att se spelare, vad vet jag. Men ja, nu hamnade vi på Frenkie de Jong.
Sen är det ju också så här att nu när vi pratar om Frenkie de Jong, Declan Rice. Vi pratar om några av de mest eftertraktade mittfälterna i världen.
Ja.
De kan många olika saker.
Ja.
Det är ju det som också gör dem så pass eftertraktade att de är bemästrar så pass mycket olika saker på en plan. De är inte one trick ponies på något sätt.
Absolut.
Däremot så är frågan om det är en one trick pony som United är ute efter till anfallet. För att någonting man noterat på de anfallsnamn det pratas om, ja, man vill ha en anfallare, och det här är väl egentligen oavsett om Cristiano Ronaldo lämnar eller inte. Cristiano Ronaldo som nyligen gjorde sin försäsongsdebut 1-1 mot Rayo Vallecano. Var väl inte jättebra Cristiano i den matchen, som jag förstod det på rapporterna man har hört. Jag såg inte matchen själv, ska jag ärligt talat säga. Men i alla fall, oavsett om Ronaldo lämnar eller inte, det är fortfarande någonting som är oklart än så länge, så vill man ha ett ytterligare anfallsalternativ. Och då har det bland annat pratats om Benjamin Šeško, slovenske supertalangen från RB Salzburg, 1,94 lång. Ni ser väldigt förvånande ut allihopa.
Nej, det är väl bara att gå från en av världens bästa målgörare genom tiderna till att förlita sig på supertalang. Det är väl... Inte ens United kan väl gå den vägen.
Jo, men alltså det är inte som att han går in som en rak ersättare till Cristiano. Det är som att...
Den som blir ersättaren är ju Martial, och den har de redan i truppen.
Ja, ja, men de behöver ju något mer alternativ på att Cavani har försvunnit. Du vill ha, och uppenbarligen tittar de på resliga forwards. För ett annat namn som också har dykt upp här är ju Sascha Kaladzic, österrikiske tvåmetersmannen från Stuttgart som kopplades till Bayern München mycket tidigare under fönstret.
Men jag personligen tror att det ändå blir Ronaldo, att han stannar liksom.
Men alltså oavsett Ronaldo?
Ja.
Så du får in, har Ronaldo, Martial och så ytterligare en?
Ja, det känns ju nästan överflödigt.
Beroende på att Martial kan spela på kanter också.
Ja, sant. Men Ronaldo kräver ju alltid sin speltid. Det är kvittat att han är 37. Han vill ju aldrig vila ens i en liksom... Jag kommer inte ens ihåg om de gick till Europa League eller Conference League, men det kvittar ju liksom.
Ja, de spelar Europa League.
Ja, precis. Ja. Men Ronaldo vill ju alltid spela, så det känns så här... Och jag ser ju inte att han kommer flytta ändå. Jag ser det gärna hända för att det skakar om transfermarknaden, men vem ska ta honom liksom?
Jag älskar ändå att du också bara indirekt skjuter ner liksom Uniteds jakt på en av världens liksom främsta anfallstalang. Nej.
Nej, men jag tycker att det är väl bra, men United behöver ju spelare som levererar här och nu. Och det ansvaret kan man inte lägga på, jag vet inte hur gammal han är, det här målet.
Nej, absolut, han är ju egentligen kanske inte redan 19 år gammal, ja. 94 lång, har inte gjort, han har inte fått det stora genombrottet i Salzburg än. Däremot så ser man ju...
Om Šeško då alltså, ja. Yes. För Kaladzic är ju 25.
Jo, Kaladzic är 25, och där har du ju mer en färdig produkt som kommer gå in och bidra med egenskaper som kanske andra inte har. I Šeško så ser man ju en framtida Håland. Mm. Alltså på sättet han rör sig, sättet han alltid liksom, man läste en scouting-rapport där, att många anfallare har ju en förmåga att driva ut i banan och hamna liksom på kanter och sånt. Šeško är ju väldigt lik Håland i det sättet att han rör sig inte från det där straffområdet. Mm. Han är centralt. Det enda han har i blicken är att göra mål. Det enda han har är att hur ska jag ta mig till ett läge där jag kan göra mål på bästa sätt. Och de egenskaperna, dessutom kombinationen styrka och teknik, som också är väldigt svårt att hitta, och alltså längden och alltihopa. Det finns väldigt mycket Erling Braut Haaland vibbar över det, och inte bara då för att han håller på att slå igenom med just Salzburg. Så att man förstår varför det är en upphausad spelare. Han kopplas ju till många andra klubbar också. Mertos har ju varit i ett möte med hans agent också för att liksom sondera terrängen och se om det kan vara aktuellt med en övergång redan nästa sommar. Men vi får väl se vad det renderar i.
Det skulle kunna vara någonting sådant att i och med att han är bara 19 år, att man investerar i honom nu och låter honom vara kvar i Salzburg för att kunna låna tillbaka honom direkt för att han ska kunna fortsätta utvecklas.
Eller låter honom gå bakom Cristiano Ronaldo?
Ja, precis. Ja, det beror ju på hur man ser på det.
Alltså bättre fotbollsmässig fostran är ju svårt att få, om vi säger så.
Absolut, men ja, eller det beror på egentligen att gå bakom Cristiano Ronaldo i ett nybyggande Manchester United eller vara i Salzburg där det kommer vara en given startspelare, en av de klubbarna som är bäst på att utveckla talanger i hela världen.
Givetvis är det, finns ju den aspekten också, ja. Och att RB Leipzig säkert har första kingen då.
Precis, men då kanske det är bra att redan göra investeringen nu.
Så är det.
För annars så kommer det ju, man kan ju se en Leipzig-transfer hända i framtiden annars, som du säger.
Ja, så, men det, som sagt, Uniteds anfallsjakt i alla fall är inte över. Deras fönster är inte över i alla fall, och de tittar fortfarande på alla möjliga alternativ.
Om man ser till framtiden också, där bara en sista poäng på den, så är det ju bra, för att Ronaldo kommer ju kanske förmodligen lämna efter det här eller nästa år. Jag är svårt att se honom vara kvar efter det om de utnyttjar hans ettårsklausul.
Om de utnyttjar optionen så är det ju för att låna ut honom.
Ja, exakt.
Om de utnyttjar inte option, eller Ronaldo skulle aldrig gå med på att skriva på optionsåret om han ska vara kvar nu. Det finns ju inte på kartan.
Nej, men jag tänker, det kanske blir slutet av den här säsongen om United kommer fyra eller någonting sånt. Det vet man ju aldrig. Men det, är ju, det skulle ju vara en bra investering för Uniteds framtid ändå. Ja. Om man försöker se det som, och om Ten Hag ser det som liksom en långsiktig anfallare, och han kan det ju vara värt att göra det, för han är ju uppenbarligen en tränare som är duktig på att utveckla talanger.
Det finns ju såklart fler namn också som kopplas till United i anfallsfrågan. Vi får se vad allting landar i. Det är väl lite andra positioner de tittar på också för övrigt, att förstärka inför nästa säsong. Mittfältet såklart, och Frenkie var vi inne på. Trots allt ändå.
Yes.
I en annan del av Manchester, den ljusblåa delen, så har man skickat Oleksandr Zinchenko till Arsenal, och man försöker få in Marco Correa som hans ersättare, men det går inte så bra. För Brighton, de har satt sitt pris, 50 miljoner pund. City erbjöd 30 först. Nej, det är inte 50 miljoner pund. Vi kanske kan sträcka oss i 40. Nej, det är inte 50 miljoner pund. Och Marco Correa sägs då, enligt Fabrizio Romano, har lämnat in en transferbegäran. Och jag känner ju här att Brighton gör alldeles, alldeles rätt. Alltså, varför ska de gå ner i pris på en spelare som har spelat ett år av ett femårsavtal?
Mm.
23 år gammal, utsett till liksom lagets bästa spelare av fansen förra säsongen. Du vet att Manchester City, som har obegränsat med resurser, vill ha honom. 50 miljoner pund, punkt. Och då tycker jag att det är en ganska rimlig värdering de har gjort. De hade kunnat göra en Wesley Fofana-värdering av honom, men det har de inte gjort.
Nej, men det är jätterimligt, och de behöver ju inte pengarna, för ingen PL-klubb behöver pengar. Alltså mer eller mindre
ja.
Är det ju
så. Ja, så är det.
Det är inte som om det hade varit kanske en liksom liknande klubb mitten, som i Spanien och Italien. De behöver pengarna på ett annat sätt. Brighton behöver inte pengarna. Dessutom Soltby, som har tidigare sommar, har ju inte värvat jättemycket heller. Så att det är inte så att... Plus, du sa ju där buden, 40 miljoner pund. Budet var ju dessutom i olika
installments.
Ja, precis, i olika delbetalningar. Så då hade de ju spridit ut det på betydligt längre tid. Jag antar att Brighton vill ha 50 miljoner pund här och nu.
Ja, det framgår inte exakt. Det är 50 miljoner pund minst vill de ha för dem i alla fall. Och det är som sagt en rimlig värdering i sammanhanget, sett i kontraktslängd, sett i ålder, sett till allt möjligt.
Sen kan ju bara flika in, det är ju ingen rolig situation för Brighton ändå att han har lämnat in en transferbegäran.
Nej.
Vägrade mer eller mindre att spela träningsmatchen i helgen. Och de har premiär borta mot United på söndag liksom. Ligan börjar ju ändå den här veckan, får vi komma ihåg.
Det är ju för sig en bra poäng att säga att Premier League börjar i helgen.
Ja, så att det är ju ändå det här, transferfönstret fortsätter ju, men det är ju ändå, tror jag, 5 PL-omgångar bara i augusti liksom, på grund av VM. Så att det, man har inte råd att tappa hur mycket poäng som helst direkt liksom.
Hur många spelare totalt i diverse Premier League-klubbar tror ni kommer strejka i första omgången?
Oj gud, vilken bred fråga.
Alltså Ronaldo trodde man ju nästan, men nu spelade ju han igår. Så att,
han lär inte strejka.
Nej, alltså, han är för mycket tävlingsmänniska. Med.
Men det blir nog bli rubriken när han bänkar sin premiär mot Brighton.
Ja, det blir det nog.
Ja, det är, spontant så är det väl den första och enda jag egentligen kan komma på i Kokorea. Det hade ju kunnat vara Fofana, men han spelade ju för Leicester igår, om jag minns rätt.
Och gjorde det ganska bra också.
Gjorde det bra också. Ja, det var till och med så att Leicester la upp någon video på deras Twitter, såg jag, där de nästan skröt lite om honom, som man skulle kunna torka som ett litet så här, om man kom då Chelsea, kom och ta honom och betala 90 miljoner pund för honom, ja, men, om ni vill.
Om de betalar.
Han skriver dessutom på ett nytt kontrakt i mars. Så att han är väl inte jätte...
Nej.
Han visste ju, alltså han gjorde det också för att höja sitt egna värde för Leicester och så vidare. Så att han, det känns ju, av det jag läst från Chelsea-reporter, så är inte han heller beredd att liksom bråka sig bort därifrån.
Nej, han har nog inte så bråska heller, för att han har ju haft en skadefrånvaro och så vidare, kommit tillbaka. Och det är ju så att han är ju inte ett säkert kort i det här läget. Absolut, en jättelovande 21-årig mittback. Och med det ska vi väl säga att vi har tagits över till Chelsea och London också kanske, så att vi inte sitter för i City. City och Korea är fortfarande låst i alla fall, det kan jag konstatera.
Jag skulle säga, men City är ju verkligen i behov av en spelare som Korea. Så att,
för att de har skeppat Zinchenko.
De har, exakt, och de har två stycken renodlade ytterbackar i klubben, och det är Kyle Walker och det är Cancelo, som båda egentligen är högerbackar. Alltså som är seniorer då. Sen så finns det ju ungdomsspelare, du kan ju spela Nathan Akea på vänsterbacken och allt sånt där.
Den
så
nya killen som jag glömt namnet på också. Ja. Han har använt en del av också.
Han värderas ju väldigt högt, för jag har också glömt bort namnet på honom, men han har ett dubbel efternamn om jag minns rätt. Engelsk kille. Så att Man City är verkligen i behov av honom, och då kan man ju tycka att, som du säger, med deras resurser, att ja, men gå in och om det här är den killen som vi identifierar, ja men betala honom då. Mm. Eller betala för honom då i så fall. Men ja, vi kan väl gå in på Chelseas mittbacksjakt då.
Ja, Chelseas mittbacksjakt. Wesley Fofana, 21 år, fransk U21-landslagsman, alltså är det senaste namnet. De har ju, fick ju ett nej på Nathan Ake. De fick ett nej på Jules Koundé. Jag önskar att jag skulle kunna säga nej. De fick ett nej på Kimpembe, men det har de inte riktigt fått än. Det är oklart, men det verkar inte som att det blir Kimpembe i alla fall, i och med att PSG sitter fast och inte lyckas få Skriniar. Så att de måste ju börja titta på andra namn. Josko Gvardiol kastade såklart in i mixen igen då. Han pratade kanske om först av alla. Bud ska ha lagts, sägs det i alla fall, på pengar plus ett lån av Timo Werner. Vilket är ett ganska smart bud av Chelsea, tycker jag, i sammanhanget. Och ska Leipzig ha sagt nej, vi tänker behålla Gvardiol. Vi har inget intresse av att sälja honom. Och Gvardiol, som kom dit för ett år sedan, har ingen stress att lämna Leipzig heller.
Så att, och de behöver inte heller pengar.
Nej. Så att det är ju liksom problemet här, att det är många klubbar som inte behöver pengar. Där de då hamnar på något sätt, som sagt. Fofana, Leicester säger sig ha lagt en värdering på närmare en miljard för honom. Det är dyrt. Jag tycker inte att Chelsea ska falla i den fällan. Men samtidigt, för många mittbacksalternativ finns det, och bevisligen ganska många, för det är många vi direkt hittar nya som Chelsea skulle kunna värva. Benjamin Pavard tycker jag faktiskt är väldigt intressant. Smart alternativ som dykt upp också. Där sägs det dock att Pavard ska vara öppen ifall det kommer ett bud. Men att i dagsläget så verkar han kanske snarare inställt på att stanna i Bayern München också.
Förståeligt. Men om vi ska se till liksom själva spelaren i sig, så hade det ju varit en spelare som hade platsat väldigt bra i en han spelar ju oftast i en trebackslinje nu under Nagelsmann. I Bayern München. Hade ju passat ganska perfekt på den, vad ska man säga, den mest högra.
Den högra
i trebackslinjen.
Det är väl där som Koulibaly ska vara, tänker jag. Det är väl Koulibaly, Thiago Silva, och sen är det väl egentligen en vänsterfot de vill ha in.
Ja, förvisso. Men, ja.
Men absolut, de behöver oavsett alternativ.
Ja, och Pavard hade ju varit ett väldigt bra alternativ. Han är ju en bra spelare, såklart. Sen så, han är ju ett bättre alternativ än Fofana. Det kan man ju säga.
Ja, jag tycker att det är ett mer beprövat alternativ i alla fall, och framförallt är det ett billigare alternativ om man nu skulle hamna i förhandlingar med Bayern München om honom. Såklart Pau Torres slänger vi alltid upp här, och han kan vi slänga upp igen.
Ja.
Som någon som de borde egentligen gå för och pusha lite mer än vad de kanske har gjort hittills. Kimpembe tycker jag också, om de nu på något sätt skulle kunna lösa det från, jag vet du skakar på huvudet Linus, men jag håller Kimpembe högre. Tycker att det hade varit, men tycker du de ska väva sen?
Åh,
djupa blekingska sucken.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag trodde nog faktiskt att det skulle bli Kimpembe, för det kändes jäkligt hett ett tag. Vi pratade om det ju här för några veckor sedan och så. Sen har det liksom bara, som du nämnde, dött ut, för att PSG får ändå inte loss Skriniar just nu och så vidare. Men jag tycker inte heller att de ska gå efter Fofana liksom. Alltså jag gillar ju Fofana, men han har ju knappt spelat senaste året, och alltså det kommer bli fruktansvärt dyrt. Och ja, på tal om Leicester också kan man ju bara flika in att de har ju också nobbat ett bud på James Maddison från Newcastle.
Ja, vi kan ta den frågan direkt.
På tal om att Leicester inte heller verkar bry sig så mycket om pengar.
Ja, nej, men vi tar den frågan direkt, för Swedish Magpie har frågat just om tankar kring Maddison till Newcastle, för det verkar som att Newcastle verkligen jagar honom.
Ja, men det är ju väldigt spännande ju. Och lite oväntat kom det väl ändå så här. Det var jättemycket snack om Maddison förra sommaren ju. Det var det ju framförallt Arsenal. Det var ju hela sommaren, ska Arsenal värva han eller Ödegaard, och det blev ju normalen liksom. Och det är väl ingen
numera som, lagkapten dessutom.
Numera lagkapten, och det är väl ingen som ångrar det beslutet i Arsenal, tror jag inte. Men Maddison, så här, frågan är ju, är det så mycket steg upp då? Alltså jag vet Newcastle och allting med pengar och så vidare, men här och nu känns det inte som ett jättesteg upp ju. För honom, alltså lönemässigt såklart, men
alltså det hade varit ett stort steg upp för Newcastle, ja, kan man ju säga, för att då kommer de ju få det de kan göra om de får in Maddison på en 10-position är att de kan ju låta Bruno Guimarães fortsätta spela på på centrala mittfältet där han har varit helt sanslös sedan han värvades från Lyon.
Han hade med en liten tuff start där när han inte slog in till startelvan första matcherna, men sen så bara lyfter det ju när han väl
han har ju varit Newcastles bästa spelare sedan han kom, förutom de första matcherna där, så har han ju varit, han är ju en Champions League-värdig
mittfältare. Det var ju det vi sa i vintras också, att det är ju den värvningen som skickar signalen om vad Newcastle faktiskt har för resurser.
Men det är ju också därför Leicester är stenhårda.
Så är det ju.
Vad med det som ska gå? För jag tror också att de själva ser lite så här att det hade varit enklare att kanske förhandla och släppa honom om det hade varit United, City eller någon sån klubb som kommer. Men varför ska de förstärka en konkurrent som är i samma skikt av tabellen? Det blir ju väldigt så här att ja, ni har gått om oss blir det ju. För att Thielemans ryktas också på väg bort. Han kommer säkert försvinna i augusti.
En sån här Everton till Aston Villa försäljning.
Ja, precis. Men det blir ju lite det där att, jag menar, Leicester har ju ändå spelat i Europa och så de senaste åren. Och det är inte så pass länge som de vann ligan och det här. Och då är man ändå markerat att nu är ni större än oss också. Liksom.
Men det beror, sagt.
Ja, alltså, jag ska bara säga, det beror ju också, jag håller med om den synen. Men sen så är det att om man får in ett bud på kanske över 50 miljoner för Maddison, som ändå har varit ganska skadebenägen också de senaste åren, så tycker jag nog ändå att det hade varit värt för Newcastle att ta det. För Leicester att ta det, för att jag tycker att det känns som att Leicester väntar på pengar för att investera mer i sin trupp. Och Leicester tror jag ändå har förmågan att hitta en ny spännande ung talang att sätta i den positionen som då kanske kan bidra, kanske inte riktigt lika mycket som Maddison, men det mesta bidraget man kan göra är ju att vara på planen för det första, och Maddison har inte varit så mycket på planen det senaste året i och med hans skadeproblem, så att jag tror att om rätt bud kommer för rätt pengar, så tror jag nog ändå att Leicester har varit glad att släppa honom till Newcastle.
Och vi kan ju bara flika in, Leicester är ju enda klubben som inte har gjort någonting i sommar.
Nej, det hade de inte gjort i torsdags, det hade de inte gjort än idag.
Nej, och det finns ändå pengar för att värva, men kanske inte så mycket pengar uppenbarligen för att, ändå.
Det är också att fråga sig, vad är de direkta behoven som Leicester har här och nu? Kommer också, alltså, de kommer behöva en målvakt om man låter Kasper Schmeichel dra. Det hintade ju Rodgers om också här nu, att det kan bli aktuellt, att man ändå vill se till hans eget bästa och hans värdering att han vill flytta till Solkusten, då får han väl göra det. Men då måste de hitta en ny mål och se vem det blir. Jag vet, jag slängde iväg Kepa och sen bara stängde av mikrofonen förra veckan. Kepa verkar faktiskt vara på väg till Napoli istället nu på ett lån. De behövde också en målvakt, så det var ju...
Ja, det är väl anfallet, men jag tänker för liksom Jamie Vardy, är han 35 eller 36 nu eller vad han är?
Iheanacho Patsandaka.
Ja, Patsandaka tror jag kommer ha en ganska fin säsong i år. Jag
han är ju värvad för nu. Ja, det är ju nu han är värvad för.
Ja, och jag tyckte att han visade ändå framåt slutet av förra säsongen att han ändå kommer kunna vara redo att ta en lite större roll i år.
Ja, eller jag tycker att Leicester, de underpresterade i förra säsongen, och det kanske inte är då att de behöver köpa nya spelare. Jag är ju tveksam om Brennan Rodgers borde ha varit kvar.
Det är redo att skriva under på.
Jag tycker kanske att de borde ha sparkat honom redan efter säsongen liksom. Och satsa på något nytt. Jag gillar Rodgers i grunden, men jag tycker att han har liksom fastnat här nu i Leicester. De kommer inte riktigt längre. Alltså, som det ser ut just nu, så kan jag inte se att de ens utmanar om Europaplatserna.
Nej, det har jag också svårt att se.
Precis. Men det jag skulle säga från början där var att absolut ur Leicester perspektiv, jag håller med, om de får ett bud 50 miljoner, sälj bara liksom, ta det och så bygg vidare. Men ur Newcastles perspektiv, det här är ju precis den hylla de ska gå in och peta på.
Ja.
Det är exakt den nivån av spelare, exakt som är lite så här att absolut man kan se någon förstärka en Big Six-klubb eller liksom en större klubb, men det finns andra alternativ de går på istället. Det är där Newcastle ska in och poacha, det är den typen av spelare. Här också en homegrown-spelare. Jag är mer, kommer lite så här franska uppgifter om att Jack Harrison i Leeds också var på Newcastles agenda och att man ville lägga väldigt mycket pengar på honom. Då ser jag ju snarare att Maddison-värvningen ser ju mer, alltså, känns som en vettigare investering för dem här och nu, och få mer kvalitet här och nu. Sen ska vi ju inte räkna bort Lucas Paquetá i alltihopa än också, som också kopplas till Newcastle mycket, men även kopplas till Arsenal och andra klubbar.
City också
beroende på vad som händer med Bernardo Silva. Vi kommer till Bernardo Silva lite senare här faktiskt.
Men jag tänkte bara säga också där sista grejen om Newcastle är att det var därför, precis den beskrivningen du gjorde där, vilken hylla de ska plocka från. Det var därför jag verkligen gillade Alexander Isak-ryktet. För att
det är rätt hylla.
Det är verkligen rätt hylla.
Sen gillar inte jag det för Alexander Isak. Det är en annan sak.
det beror väl på lite. Alltså,
Det har ju dött nu då kan vi ju
säga. Det har ju dött nu, men det är ju den typen av spelare de ska försöka gå för nu Newcastle för att liksom kunna cementera sig som kanske en topp 7-8 klubb eller någonting sånt. Ta Leicesters position i ligan som de har haft de senaste åren.
Ja, absolut. Jag håller helt med om att liksom Isak är ju i rätt hylla på så vis. Vi får se. Jag nämnde att Bernardo Silva skulle dyka upp här på agendan också, men jag tänkte att vi skulle stanna lite i Chelsea. Fortfarande sagt, mittbacksjakt pågår. Även någon pågående följetong om Timo Werner, för vi vet fortfarande inte vad som ska hända med honom. Som sagt, Leipzig vill få tillbaka honom egentligen på ett lån och jobbar för det ganska hårt. Och Oliver Mintzlaff, där Leipzig-bossen, är väldigt benägen om att försöka få Turbo Timo tillbaka till Die Rote Bullen. Men det har han inte lyckats med än, han vill i alla fall inte ge upp Guardiol för det. Prata lite om Real Madrid, Newcastle. Mm. Har ju dykt upp här också, ska vi nämna. Det kanske är ett hetare rykte i sånt fall. Alltså just Timo Werner, Newcastle.
Juventus med, va?
Juventus såklart, de är ju ute efter en ytterligare forward.
Eftersom det verkar svårt med Morata just när det har låst sig där också.
Ja, i alla fall. Ja, det löser sig säkert.
Ja, det gör det.
Alltså det, Atletico borde ju vilja bli av med Morata, ja, för de har ändå inte lönepositioner, de har ändå inte utrymme för honom. Och vi får se om de vill ha Cristiano Ronaldo eller inte, om det ligger något i det, även om fansen och ledningen och alla som är runt klubben verkar säga att det absolut inte är på tal. Så är det ju oftast ingen rök utan eld, tänker jag.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Sen kan ju det finnas olika former av eld såklart, som man kan tolka på olika vis.
Absolut.
Vi får se vad det blir, men Werner i alla fall, om ni var Timo Werner, ni satt där i er lya i London, vad hade ni tänkt då just nu?
Spontant, alltså det beror väl lite på, för att alla de här alternativen som vi har bollat upp här nu är ju kanske någonting som man hade varit intresserad av. Leipzig kommer ju nog förmodligen inte gå för honom om det inte är någonting som är optimalt för Leipzig. Som du säger, de kommer ju inte släppa Guardiol för honom för att få tillbaka, Werner. Utan jag tror att de kommer ju se till kanske bara att lösa det på något smart sätt, och i så fall kanske en reducerad summa från vad de sålde honom från första början, eller ett lån eller liknande. Men jag tror att hade jag varit Werner så hade jag nog bara suttit ganska lugnt i båten och sen se vad det är för alternativ som dyker upp. För att det känns som att det är några andra saker som måste falla på plats för att Werner ska kunna flytta på sig.
Mm. Ja, jag bara kommer att tänka på att om det nu blir ett lån, varför inte Borussia Dortmund? När Aller...
När Aller ska ersättas, ja.
Ja, tyvärr var det ju inte så positiva nyheter.
Otroligt tråkiga besked.
I helgen var det, va?
Mm. Otroligt tråkiga besked om Sebastian Aller som drabbats av testikelcancer och blir borta på obestämd framtid.
Ja, och då kanske man inte hade tänkt att Adeyemi skulle få det ansvaret här och nu. Uppenbarligen, för annars hade man inte tagit Aller också, liksom, som ersättat i Håland. Så Werner, beprövad i ligan. Går det att få till ett lån?
Kruxet ligger väl i att han Chelsea lär vilja ha någon form av köpobligation.
Mm.
De lär inte låna ut honom bara för att han ska bygga upp värde för att de ska sälja vidare om de vill få tillbaka honom. Det är ju för att de vill bryta på sikt. Om de kan sälja Werner så hade ju det varit det optimala för Chelsea. Dock sitter Werner på en för hög värdering, för hög lön för att det ska vara genomförbart.
Och, ja, jag lyfter ju själv Juventus-ryktet och det tror jag inte på. Eller alltså så här, för att där kommer han få svårt att få speltid.
Kommer han väl inte? Han och Dusan Vlahovic bredvid varandra. Ja, men jag tror 4-4-2, allegrisk.
Jag tror att de kommer spela en del 4-3-3 när Chiesa bara är tillbaka.
Oh.
För att då kommer de köra Di Maria och Chiesa på kanterna och tre man av mittfält.
Men det är Allegri.
Ja, jag vet. Men dessutom var de ju jävligt få mittfältare just nu. Pogba är borta, McKennie är borta.
Mm.
Så det börjar bli
Zakaria Rabiot i premiären.
Det börjar bli ont om spelare i Juventus.
Arthur ska bort någonstans.
Ja, det
ska de behöver
också.
Fortfarande ytterligare en mittback, tycker jag.
Jag hoppades ju på en Ramsey comeback annars. Skulle
Ramsey har de ju också nu liksom bara totalt brutit med. Det finns inte en, liksom, finns inte en väg tillbaka för Ramsey till Juventus 11.
Dags att gå hem till Cardiff.
Och det känns väl inte helt otänkbart, eller?
Men det man skulle kunna göra om Werner kommer in där är att man kan spela Werner till vänster i den 4-3-3 och kanske sätta Di Maria i, på det centrala mittfältet.
Oh, Mourinho Di Maria.
Mourinho Di Maria, exakt.
Finns fortfarande Mourinho Di Maria kvar? Det var ändå liksom närmare 10 år sedan.
Ja, jag måste drömma.
Ja, alltså det var något av det otroligaste som har liksom beträtt en fotbollsplan var ju liksom Mourinho Di Maria 2014.
Han var ju typ nästan världens bästa spelare det året skulle jag säga.
Alltså han var helt sanslös.
Men det skulle ju gå och man skulle få lite mer flexibilitet i det anfallet också. Lite mer alternativ. Men det är svårt att se. Jag har ingen aning om vad Timo, alltså det är så svårt att säga var Timo Werner kommer hamna. Om han ens hamnar någonstans.
Jag tror, om jag ska gissa, säga Leipzig. Att han kommer tillbaka. De behöver en forward också. Mm,
jag gillade Dortmund-förslaget dock.
Sen förstår jag Makotos tanke där med köpproblem. Ja. Jag bara tänkte från Dortmunds perspektiv.
Ja, från Dortmunds perspektiv.
Lån, men
jag ser ju snarare är din Jeko på ett års kontrakt då.
Ja, men är det säkert borde alla klubbar värva.
Sant.
Ja, bland annat Real Madrid. Ska vi gå till dem? Vad håller du på med nu kanske ni undrar. Men ja, Real Madrid letar faktiskt en ny nia. För att de har insett, de behövde tydligen ett prov, liksom smakprov under El Clasico där på försäsongen för att inse att Eden Hazard som falsk nia kanske inte är det bästa alternativet för Real Madrid framöver.
Chockerande.
Så att de, Ancelotti tror inte riktigt på det här projektet att ha Hazard som backup forward och de vill ha en andra fjol till Karim Benzema. För Luka Jovic har lämnat, Mariano är inte bra nog och Borja Mayoral som kommer tillbaka från lån lär antagligen hamna i Getafe istället. Och då tittar man på lite olika alternativ. Och det är ganska svårt att hitta en spelare som är bra nog, men också kan tänka sig att sitta väldigt mycket bänk. Det är ju synd att Luke de Jong spelar i PSV Eindhoven nu och inte och gick tillbaka dit istället för att vara kvar i och liksom tillgänglig för något Sevilla. jag tror aldrig jag skulle säga den meningen, men den sa jag precis i alla fall.
Och då är vår vän Edin jättebra alternativ.
Edin Dzeko på ett kort kontrakt. Jag stöttar det helt och hållet. Nu är Mario Mandzukic har slutat. För det är alltid Mario Mandzukic. De som har lyssnat på den här podden i ett par år i alla fall minns att jag alltid vill ha Mario Mandzukic till varje klubb som jagade en target.
Yep.
Och det vill jag fortfarande att han ska komma tillbaka på något sätt. Men Dzeko är väl det närmaste vi kan hitta där. Det sett till också en alltså osjälvisk centertank. Inte så rörlig men alltså spelintelligent. Som bara gör sitt. Man vet precis vad man får av honom.
En jättebra spelare.
Ja, men han har inte liksom rosat marknaden alltid inte. Det har han faktiskt inte gjort. Han började väldigt bra på hösten och sen så svalnade han på våren. Men
som ett, alltså i den rollen alltså som han är
det tänkt har kört sig ihop backup, sig så. Mot Elche borta. Det står 0-0. Benzema är skadad. Man har ändå spelat med Hazard från falsk nya från start. Och så bara, ja men vi slänger in Edin Dzeko. Puff. Ja. Och då kommer det ett inlägg från Lukas Vaskes eller något och så nickar han dit den. Och så är det tre viktiga poäng som har vunnit. Så jag stöttar helt Edin Dzeko idén. Det finns ju dock andra, kanske lite mer pigga alternativ också. Timo Werner har ju diskuterat i Real Madrid-kretsar. Raúl de Tomás, RDT, har ju, sägs enligt AS då, var helt inställd på att han vill tillbaka till Real Madrid och kan tänka sig vara andra fjol också. Han har ju fått andra anbud med, men ska sitta och vänta på att Real Madrid bestämmer sig för vad de ska göra och vem de ska gå för på sin lista. Det var också nyligen i Madrid-pressen så var det väldigt, precis varenda ung anfallare som någonsin har hört talas om listades på en etta också där med. Cesco var med där bland annat, Brian Brobby, allt möjligt som var dök upp där, Guiri. Flera namn jag aldrig ens hört talas om var där också som var aktuella för Real Madrid. Kalajdzic som vi nämnde förut också nämnts som aktuell, så att någon vill de ha i alla fall. Jag säger det, Edin Dzeko, det hade varit jättekul. Och det kändes som vi är ganska överens på Edin Dzeko också.
Ja, men jag kan se det hända. Och det hade varit, alltså jag tror att Dzeko hade gått med på att spela andra fjol.
I Real Madrid, ja, det tror jag nog också.
I det här skedet av hans karriär, ja, absolut, jag tycker att det låter som ett ganska vettigt alternativ faktiskt, för alla parter.
Och efter vi då har föreslagit Edin Dzeko 35, om man inte har fyllt 36 till Real Madrid, så går vi vidare till Barcelona. De har vi ju inte pratat om den här sommaren överhuvudtaget annars. Men de har aktiverat sin tredje så kallade palanka, det vill säga economic lever. De har sålt 25% av Barça Studios, det vill säga deras merchandisebolag. Det som de egentligen tänkte sälja hälften av, men nu har också bara sålt 25%, och där får de 1 miljard kronor för. Och den miljarden, den kommer göra att man kan registrera samtliga nyförvärv som man har gjort hittills.
Mm.
Sägs det.
Härligt.
Härligt.
Jag är bara så trött på Barcelonas förbannade ekonomi, måste jag säga. För att jag tycker det är... Jag har klagat på den här förut och såg att detta totalt vad de håller på med, så jag behöver inte göra det igen.
Jag är ganska säker på att det finns nog ingen svenskspråkig podd som har pratat så mycket om Barcelonas finanser som den här i alla fall. Det lovar jag säga. Men så är det i alla fall. Det var väl, tror det var Cadenaser som kom med att det var officiellt, att de har väl lyssnat på Laporta i sig på att de har aktiverat den tredje, och det innebär då att, som sagt, de kan registrera sina spelare, men Laporta sa också tja, vi vill ha fler förstärkningar. De är inte nöjda så här, och då är det såklart Cesar Azpilicueta. Är ju en av spelarna som det pratas väldigt mycket om. Vi får väl se om Chelsea är så benägna att sälja honom. Jag tror inte de är just nu med tanke på hur truppsituationen ser ut där.
Och att de har snott två spelare.
Den lilla aspekten också.
Ögonen på dem.
Och att de ville ha Ousmane Dembélé, de ville ha Robert Lewandowski, de ville ha...
Och Rafinha.
De har värdevat Andreas Christensen. Och nu vill de ha Azpilicueta och Marcos Alonso ska vara första valet i ny vänsterback, för det vill de också ha. Xavi Galán och Sergio Reguilón anses vara backup-alternativ där. Men framförallt så vill de ju ha Bernardo Silva, som skulle bli den dyraste värvningen de gör den här sommarfönstret, men den är helt beroende på om de lyckas sälja Frenkie de Jong.
Ja.
Och han vill dit, sägs det, av det, gemensamma det
klart,
röster.
Det är klart han vill. Alltså, ja, vad ska man börja med Barcelona igen? Alltså, på riktigt, ja... För skojs skull häromdagen så gick jag in och kollade på transfermarkt och bara så här, hur många spelare har Barcelona egentligen? Och jag räknade till 9 försvarsspelare, 9 forwards och ska vi se, 1, 2, 3, 4, ja, jag tror att det är 9 mittfältare också. De har ju, de behöver sälja spelare. Nu, istället för att aktivera sådana här hävstänger, skulle man inte kunna försöka sälja lite spelare för att få in pengar?
De sålde ju Oscar Mingueza precis.
Ja, du ser. Ja.
Och det tycker jag faktiskt var ganska dumt att sälja Oscar Mingueza, för jag tyckte att det fanns någon sorts liksom så här, truppvärde i honom. Kan man tycka. Jag tycker Oscar Mingueza absolut, jag skulle aldrig kunna vara en startspelare i Barcelona. Men jag såg absolut värdet av att ha den typen av mångsidig. Han kan spela mittback, han kan spela högerback, han kan spela vänsterback och få någon sorts normal 2+-arbete. Men han är där, han kommer aldrig börja gnälla om någonting. Och nu, han gick utan att säga ett ord. När Barcelona ville ha, liksom, sälja honom så bestämde han sig, men då går jag väl till Celta Vigo då. Och så såldes han för ungefär lika mycket som Hammarby köpte Veton Berisha för.
Det är ju det som är intressant där, för att nu har de ju plockat in så många spelare som känns som att det börjar kunna gnällas redan i höst. Alltså det är bara min spontana känsla. För du sa att Mingueza är ju perfekt, han kommer aldrig gnälla. Men alla de här de har köpt in, alla är ju tänkta vara startspelare. Så verkar alla tycka att det är så jävla fantastiskt att vara i Barcelona. Fast att de inte ens är titelfavoriter, för det anser jag att Real Madrid ändå är.
Yes.
För att de har ett grundspel och liksom, jag vet att Makoto och Ancelotti går inte alltid hand i hand.
Alltså det är svårt att argumentera mot en dubbel.
Ja.
Det är väldigt, väldigt svårt att argumentera mot en dubbel. Jag ser fortfarande farhågor i när man ser Antonio Rüdiger älja som vänsterback i försäsongspremiären. Och det finns sådana aspekter i det. Men såklart att de är favoriter, det är väl ingen som säger något annat.
Men jag ska bara slutföra att det är klart att Bernardo Silva, vilken klubb som helst vill väl ha honom liksom, men om man tänker deras mittfält ser ut nu liksom. Det är Pedri och det är Gavi och det är Kessi och det är i någon mån de Jong fortfarande ändå. Och Busquets ska väl, ja, och Busquets ska väl ha några minuter ändå fortfarande. Och så vidare. Och då är det så här liksom, Bernardo Silva.
Och så har du Ricky Puig.
Ricky Puig kommer ju dra. Han där är det snack, det kan bli redan nu snart i och med att MLS-fönstret stänger ju här nu i veckan. Och de vill ju skeppa honom till MLS, så det pratar som LA Galaxy för Ricky. Så han kan vi räkna bort. Om jag tittar på Barca-truppen.
Pjanic
bort, Neto bort, Umtiti bort, kanske Serginho Dest bort beroende på vad de får in. Nico vill de ha kvar, Collado ska bort, Pjanic ska som sagt bort, Zabde kommer inte till att röra truppen. Braithwaite pratar om att bryta kontraktet rakt av, bara säga upp det. Memphis Depay vill de ha bort, men Memphis Depay känner att han vill vara kvar. Xavi säger att du kommer knappt få spela en sekund, men han vill ändå vara kvar. Vi får se vad det blir av det.
Men jag tänkte bara, jag vet inte om det är ett en styrka eller en svaghet att nästan ha en trupp då, om alla de här försvinner också, som egentligen alla anses vara startspelare. Det är
alltså
inte...
det liksom så här, där tycker jag ändå så här att vi brukar alltid prata om när liksom Liverpool och City och så vidare värvar, att man ska ha en väldigt tydlig bredd, och så får man inte ha spelare som håller den kvaliteten, så säger man att det finns en tunnhet i truppen. Jag tycker ändå man ska använda samma argumentation i Barcelona-fallet, att de bygger ju en trupp som ska kunna vinna allt. Sen finns det absolut saker att diskutera i hur de går tillväga med det, om de verkligen har råd att bygga den trupp de faktiskt bygger just nu. Det går att diskutera om hur de behandlar Frenkie de Jong i hela den här situationen, som är en spelare som de borde absolut behandla bättre och bara stå sitt kast med, att de har skrivit det kontraktet de gjorde. Måste vara att det var den förra ledningen som gjorde det. Men jag tycker att truppbreddsmässigt, de har ju byggt en trupp som ska kunna utmana om alla titlar, för hela det här, allt de gör just nu, allt de riskerar framtida ekonomiskt, är baserat på att de ska börja vinna saker. De ska vinna ligor, de ska vinna Champions League-titlar, de ska vinna saker som gör att liksom image-mässigt som Barcelona ökar så pass mycket att den investeringen de gör nu kommer att löna sig på att deras intäkter kommer bli större sen. Och såklart, Juan Laporta är väl medveten om att Super League fortfarande är ett koncept som finns i Florentino Perez huvud, och han är själv med på den båten fortfarande.
Ja, alltså jag skulle ju inte riktigt säga, förlåt om jag avbröt dig.
Nej, bara kör på.
Jag skulle ju kanske säga att, alltså om man jämför med typ Liverpool och City, när de liksom gör en värvning, så känns det som att till och med vi som sitter här i poddstudion här kan se liksom rakt vart den spelaren kommer kliva in. Vi ser liksom en tydlig plan. Mm. För att där fanns det ett behov, de har värvat den spelaren för det syftet. Och man ser liksom hur han kommer kunna funka i truppen. Liksom om vi tar Haaland, så ser vi liksom, ja, det kommer passa perfekt där. Om vi tar Darwin Nunez, ja men där finns det liksom, man kan fortfarande liksom rotera, spela in honom med Firmino, med Jota till exempel längst fram. Med Barcelona så känns det bara som att de bara plockar och plockar och plockar. Och sen som Sam säger, att alltså de har så många spelare nu att någon kommer bli sur, alltså det kommer börja gnällas, alltså när vissa spelare inte kommer få speltid, känns det som.
En jag ser otrolig gnällpotential i, Gerard Piqué.
Ja, definitivt.
Men han vill de egentligen få bort tidigare om de hade kunnat. Sergi Busquets ser det också i, men han får dem bort om ett år.
Ja.
Det är ju sådana spelare som de egentligen vill flytta på, men det är svårt att göra det. Ska sägas i det här sammanhanget, jag också till viss del leker djävulens advokat för diskussionens skull. För jag håller med om att liksom anfallsposterna, jag tycker till exempel Rafinha är helt överflödig. Nu har Rafinha varit strålande för säsongen, men med tanke på att du har förlängt Ousmane Dembélé, Ansu Fati som jag tycker är den som har absolut störst potential av samtliga där, du har värvat Ferran Torres för massa pengar, du har Aubameyang i truppen, där ser jag att det finns en otroligt överflöd de har byggt på i anfallet. Mittfältspositionerna och försvaret, där ser jag ju mycket mer tydlighet i vad de håller på med. Azpilicueta idag har varit en fantastisk värvning för dem att få in, precis med de egenskaperna de behöver. Jules Koundé, en av La Ligas bästa backar, att de lyckas genomföra den övergången är helt sanslöst. Och Araujo Koundé i teorin är ju ett av världens bästa mittbackspar. Andreas Christensen, inte på den nivån riktigt, men absolut som ett komplement av en tredje fjol. Araujo kan gå ut till höger om det behövs i vissa matcher. Mm. Erik Garcia bakom som komplement. De bygger ju ett lag som kommer ha en tydlighet, ser jag i alla fall. Sen håller jag med om att anfallspositionen är den som känns som att hur har de tänkt att lösa det här? Men i övrigt, om man tittar på värvningen av Frankie Sey, kom med egenskaper de saknade. Jules Koundé är en mittback av nivån de inte hade. Där ser jag mycket mer tydlighet i vad de håller på med.
Ja, alltså jag får nästan lite huvudvärk när jag börjar tänka på Barcelona. Alltså för som du säger, så håller jag ju med om att Rafinha är ju helt överflödig. Egentligen, fast han är en fantastisk spelare. I teorin så är också Robert Lewandowski lite överflödig.
Jag håller med helt om det.
Även fast han är en av världens bästa anfallare. För att de hade ju inte riktigt behovet av honom.
Men de återstående 75% av Barca Studios måste ju få in sina inkomster också. Oh. Och Robert Lewandowski-tröjorna säljer ju som smör i solsken.
Jo, jag vet.
Med Memphis Depays nummer.
Ja, ja.
Det är nummer 9 som säger.
Nej, jag håller också med där, för jag tycker också så här att det finns en helt annan tydlig plan i de här bästa lagen som i Bayern, Liverpool, City, så här, där finns det ändå tydliga roller, att det är ändå i alla fall 8-9 spelare som du vet kommer spela alla de viktiga matcherna. I Barcelona, jag kan inte jag kan inte sätta mig en fyra namn där liksom. Så att det är så rörigt tycker jag.
Skulle ni säga att Tchouaméni är en överflödig värvning till Madrid?
Inte på sikt, absolut inte. För där tycker jag att det finns snarare ett väldigt tydligt behov om,
ja.
Jag tycker personligen redan nu att börja fasa ut Kroos och Modric.
Casemiro primärt kanske, om man, det är Tchouaméni som ska in.
Jag tycker, ja, jag hade nog behållit Casemiro och spelat Tchouaméni och nu tappade jag namnet på hans.
Kamavinga.
Ja, Kamavinga. Att jag tror nog att det är snarare efter framtida mittfältet och att man börjar fasa ut Kroos och Modric. Alltså, för där finns det en plan för det i alla fall.
Planen för Tchouaméni som jag ser det är att han ska ersätta Casemiro i sikt på sikt.
Jag såg det som att han ska ersätta Modric på sikt. Men
det här blir väldigt rörigt på Madrid mittfältet i och med att de också vill ha Jude Bellingham.
Ja, men där snackar vi överflödig värvning. Men i alla fall,
vill ni ha något överflödigt? Fabian Ruiz pratas om till Real Madrid också nästa sommar. Där har vi något som skulle bli överflödigt.
Bara för att avsluta allt med Barcelona så kan jag bara, vi kan ju nämna i alla fall Bernardo Silva från City-perspektivet också.
Ja, det kan ju vara vettigt.
Att så här, nu vet inte jag hur lång kontrakt han sitter på. Han har ju velat, Guardiola har ju snackat om detta rätt tydligt innan, att han har liksom lyckats få han att stanna ytterligare en säsong och sådär, och det känns ju verkligen som en spelare de behöver behålla ändå.
Mm.
För att det är så här, ska de in och ersätta och den här affären ska gå igenom allting, jag litar på Pep så, men den kommer ju få spela sina säsonger redan igång och sådär, och det känns inte som ett sätt de egentligen vill jobba här nu, för Haaland var ju till exempel jättetydligt, det var ju klart redan i, alla visste ju i maj redan att det var så här. Där har ju funnits en strategi, och nu snackas det om namn hej vilt i så fall vem som ska ersätta, och det känns ju inte bra för Citys del i så fall, tror jag inte.
Nej, det som hade varit då för City är att säga att man lyckas behålla Bernardo ett år till, så kanske man går för Jude Bellingham nästa sommar. Där kan jag se liksom så här, ja men då kan du släppa den spelaren nu och så kan du få in alltså Bernardo nu, och så får du in liksom en spelare som är yngre, har extremt hög potential till exempel. Men det jag skulle också säga om Barcelona, som jag tycker skiljer dem väldigt mycket från, om vi tar, ja, alltså just nu i europeisk fotboll, så tycker jag att de två klubbarna som exemplifierar det här bäst är ju Liverpool och City.
Ja.
För det som de gör så extremt bra, som Barcelona har misslyckats fatalt med, är ju att de vet när de ska sälja spelare. De vet vem de ska sälja också, för att kunna, alltså i rätt tillfälle, och inte bara spelare som om vi tar till exempel Mané nu då, utan det kan vara truppspelare också, som Nico Williams. Ja, men då får man in 20 miljoner där, du kan sälja liksom många bäckar små. Och liksom dessutom det här också med att man inte är så extremt sentimentala som till exempel när Liverpool sålde Coutinho, att man vet att ja, men det här är klubbens bästa spelare.
Han behövde ju dock strejka från träning först.
Ja, han behövde det först, men det var ju för att
de fick 1,5 miljarder.
Exakt, men jag tror att, säg att Liverpool hade kunnat få in Van Dijk den sommaren istället för att vänta till januari, så tror jag att de hade varit villiga att sälja Coutinho redan på sommaren istället.
Mm.
Till exempel, men Barcelona har ju misslyckats fatalt med det, om man bara kollar som sagt på deras trupp, att det, bara spelare som vi nämnde, om man vill fasa ut Piqué, du vill få bort Depay, du vill få bort De Jong. Alltså veta när man ska sälja spelare är ju också lika viktig del av en transferstrategi som veta när man ska värva en spelare.
Absolut. Där är ju någonting som till exempel Florentino Perez har varit fantastisk på, att pricka exakt när man ska sälja spelare. Och en viktig poäng här också som man glömmer ofta när man pratar om det här med att sälja spelare. När du säljer en spelare, tycker i alla fall jag, den tajmingen, om den var bra eller inte, ska inte egentligen avgöras på hur bra spelaren var i sin nya miljö. Den ska avgöras på vad tillförde den spelaren till den truppen du är i just nu.
Mm.
Det är där också lite som ett svar på liksom att många, det finns vissa som har undrat varför man hyllar Gabriel Jesus och Zinchenko värvningar till Arsenal så mycket. Det är ju bänkspelare i City som de blir av och får massa pengar för. Ja, superbusiness av City.
Mm.
Men för Arsenals del där de är, så är det också superbusiness för att de får in spelare som de behöver. Så det finns ju liksom två sidor av det där myntet som man glömmer bort ibland. Bara en viktig poäng man ska tänkte
absolut
lyfta.
Och jag tycker att Arsenal också har blivit väldigt bättre, väldigt mycket bättre på det nu de senaste åren också. Det finns liksom en mycket mer tydlig plan. Så att det är som du säger, det är smart business från båda sidor där, och då vet ju City att det är någonting man kan utnyttja.
Så är det. På tal om att sälja av spelare i rätt tillfälle, några som har en del att sälja av, det är ju Paris Saint-Germain. För de har en hel drös spelare som inte ens fick åka med på Japan-turnén nu och är helt petade från allt som har med A-lagsfotboll att göra i den klubben. Gini Wijnaldum är en av dem. Och han verkar ju faktiskt närma sig Roma nu på ett lån där med köpoption. Tycker att det är klockrent för Romas del.
Jag får med att vi snackade om det när vi körde live.
Det gjorde vi säkerligen, men nu är det ännu närmare.
Och jag gillar den värvningen jättemycket.
Den är superbra för Roma. För PSG kan man bara konstatera att den fri transfervärvningen som gjordes med en annan form av värvningsfilosofi förra sommaren. Det är bara att jämföra. Förra sommaren så värvade man spelare som Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum. Alla var superkända, kom på fri transfer med höga löner. I år så köper man spelare som Vitinha, Hugo Ekitike och Nordi Mukiele. Så det, ja, vi har märkt att Luis Campos och Christophe Galtier har börjat ta saker och säga till om.
Och jag, det,
du älskar det.
Jag älskar det.
Ja, och det, vi får se om det här är rätt väg för dem till det de mest drömmer om, det vill säga Champions League-titeln. De fick i alla fall en Supercup-titel här under gårdagen när man besegrade Nans med 4-0. Så är Ramos i målprotokollet för övrigt tillsammans med Messi och Neymar.
Med ett ganska läckert mål om jag inte minns fel.
En pokalbild man aldrig trodde man skulle få se. Ramos, Messi, Neymar tillsammans. Så blev det i alla fall. Men PSG säljer ju inte bara Wijnaldum. De vill också skeppa Idrissa Gueye. Och han ska vara mycket närmare Everton nu. En återkomst till Goodison Park för honom. Och det tycker jag också känns som ganska bra för alla parter.
Ja, Everton är i desperat behov av vem som helst i princip. Och Gueye är ju väldigt, väldigt, väldigt bra mittfältare.
Och när vi ändå pratar om saker som är bra för alla parter så kan vi även nämna Thilo Kehrer. Tyske mittbacken som finns i PSG, han ska också bort. Sevilla vill värva honom som ersätter till Jules Koundé, och när Monchi värvar någon så vet man att då brukar han ju plika ganska rätt.
Ja. Sevilla har ju också 5 försvarare just nu, så det kan ju vara läge att plocka in några.
Har de ens 5?
Alltså jag tror det var det på transfermarknaden, det var det för några dagar sedan, det kan ju ha ändrats.
Jag kan förvarna att i då Sportbladets 11 så att säga i årets Ligabibel Europa som går i tryck medan vi sitter här och pratar. Kanske borde kolla min telefon så att det inte är någonting man har missat i det mitt i. Nu fick ni en liten inblick hur det funkar när man gör en bibel också. Så den kommer i alla fall här i veckan någon gång. Och där så har man Marcao Rekik som mittbackspar. Det ser väl det mesta om att Sevilla behöver en mittback till. Marcao presenterades idag med handskakning och allt. Så att han är i alla fall klar.
Härligt.
Men Thilo Kehrer kanske också då, det är mittbacksparet. Och så frågar man vad man ska göra med Leandro Paredes. Jag tycker att han hade varit ett utmärkt alternativ för väldigt många klubbar, för jag gillar Leandro Paredes väldigt mycket. Juventus är en av klubbarna där som det pratas om. Paredes ska ju vara överens med Juventus själv, men ska inte ha lagt åt buden. Och anledningen till att Juventus är ute efter Leandro Paredes är ju för att Paul Pogba är skadad. Vi får se hur länge han är borta. Och man vill ha en ersättare för att, vi var inne på det, det här mittfältet behöver förstärkning.
Definitivt.
Ja, om Pogba ska opereras så missar han i största sannolikhet VM. Så att då förstår man graden av det.
Och det här mittfältet var kanske inte det piggaste i mannaminne innan Pogba kom heller, så att jag kan förstå för de behöver värva någon mer där. Och jag tycker Paredes har varit en bra värvning för Juventus för mig idag. Pratas även om Sergej Milinkovic-Savic, men klassiska mantrat när det kommer till Sergej, han kanske är lite för dyr.
Det har inte, han har varit i några år nu.
så är det. Samtidigt så har Milan snart gjort klart med Charles de Ketelaere, verkar det som en av de mest utdragna följetongarna vi har haft under den här transfersommaren. Vi har inte följt den så mycket i den här podden, men den har pågått i alla fall i kulisserna. Verkar som att de får sin belgare nu till slut.
Leeds la ju ett bud där för över en månad sedan. Han ville inte gå dit, väntade på Milan och till slut löste det sig.
Verkar ju ha löst sig helt och hållet nu också att Ketelaere spelar i Milan nästa säsong. Med det sagt så går vi på frågor. Vi har redan tagit en, men vi ska nog ta fler. Ja, vi kan väl skicka Sergej till United också då. För Per Romild frågar, någon sanning alls i sms från Lazio till United med tanke på hela Frenkie de Jong-soppan? Alltså, jag tror det finns sanning i att de tittar på Sergej, vet om Sergejs existens och överväger om Sergej är en spelare som skulle kunna spela i Manchester United. Jag tror inte det finns så mycket mer sanning än så.
Nej, alltså Sergej Milinkovic-Savic är ju i princip bara en sämre Frenkie de Jong enligt mig. Så jag håller ju Frenkie de Jong extremt högt här.
Ja, men Sergej har ju vissa andra egenskaper som Frenkie de Jong inte har.
Jo, men alltså
kraften, längden, pondusen som Sergej har, jag tycker han är en
dyrare
och kallas SMS på dig.
Ja, fantastisk fotbollsspelare. Vet att nu var, gjorde han inte sin bästa match när Sverige mötte Serbien, men då fick man ju möjlighet att se honom live. det är en fröjd för ögat. Alltså.
Han är ju en väldigt fin spelare, men å andra sidan, det känns ju som en värvning som Manchester United hade kunnat göra.
Som hade varit bra.
Han hade varit bra, men De Jong hade varit bättre.
Ja, absolut. Men om man inte löser Frenkie de Jong så tycker jag Sergi är ett utmärkt alternativ. Inte samma alternativ, men ett utmärkt alternativ. Vi kan hålla oss kvar på United, för BRH vill ha, ge mig två United-elver, en med Frankie DJ, ja, det var ju också ett smeknamn för Frenkie de Jong, och en utan, och jag tycker att vi håller oss till mittfältet. Med Frenkie de Jong så känns det ju tydligt, då tänker jag Frenkie de Jong, Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, alternativt Fred istället för Lisandro. Jag räknar med att spela tre man av mittfält nu.
Ja, Lisandro, Frenkie, Bruno.
Ja.
Om vi förutsätter att Frenkie går dit.
Ja, vad säger du?
Nej, jag säger inte emot.
Ja, om vi inte har någon Frenkie då, då säger jag...
Ja, men då...
Är det Christian Eriksen?
Eriksen måste ju in, han är ju inte värvad för att sitta på bänken.
Han är ju värvad för att de vill rotera det där mittfältet. Ja, innan.
Ja, jag hade bara bytt ut Frenkie och satt in Christian Eriksen där istället i så fall. Om inte
jag vill
Frenkie
ha in Fred
kommer.
På något sätt, men jag vet inte.
Jag
vill ha in McTominay.
Ja, det förstår jag också.
Åh, herregud. Nej, annars så kan man köra kanske Lisandro och Fred som sittande om man ska köra 4-2-3-1.
Ingen vet ju vad Lisandro är värvad för. Alltså om det är mittback, vänsterback.
Ja, jag trodde du menar priset.
Nej, men jag menar rollen är fortfarande oklar. Det ska bli jättespännande att se
vad
han fick ju, Ten Hag tänker sätta
honom. Han fick Pogbas nummer.
Ja, okej.
Okay. Jag undrar om det är en indikator på att han kan göra mittfält, för då finns det mycket mer logik.
Men jag känner att ingen vet vad han kommer spela på planen.
Fast å andra sidan så hade Dejan Lovren nummer 6 i Liverpool. Så att alltså...
Jo, men då tog han inte över numret ute på Pogba. Jag drar efter halmstrån här.
Ja, det tänker så.
Jag letar halmstrån. Men det kan ju också dyka upp någon annan mittfältare som ändrar allting. För det frågar Wille Melin om inte United lyckats med Frenkie de Jong, vem skulle vara bästa alternativet? Ja, Sergi är ett bra alternativ. Fabian Ruiz slänger jag upp.
Jag har snackat en del om Tielemans också till United.
Jag fick ett tips här från en av våra lyssnare, Albin, som bara taggade in mig någon tweet och sa det, Martin Subimendi, och det går jag igång på också. Real Sociedad, mittfältaren, det hade varit fint.
Fabian Ruiz jag personligen. Jag bollade för några veckor sedan i Naldo, men det kommer ju absolut inte hända, men det hade varit en det hade passat perfekt. Mm.
Vi går vidare och tittar. Det har dykt upp ett litet Arsenal-rykte här. Adam Hägglund har noterat det. Ligger det någonting i ryktet med Bowen till Arsenal? Jared Bowen, nämnde vi.
Ja.
Min spontana känsla är väl nej. Sitter på ett långt kontrakt i West Ham. Dessutom, alltså Arsenal ska köpa en ytter som ska vara, det är ju liksom lite som vissa andra klubbar, som ska köpa en ytter som ska vara bakom Saka. Liksom. Han ska sitta på bänken en hel del. Det är ju den ytten som ska in. Då kan man ju inte köpa Bowen för 80 miljoner pund som de kommer kräva.
Du vill ha en bänkytter?
Ja, men det är det de ska ha.
Det är en bänkytter?
Ja, för att det är rätt tydligt nu på försäsongen, om man ser hur de har spelat också, är ju att det är Partey, Xhaka och Ødegaard, och sen är det Saka, Jesus, Martinelli. Det är det som gäller just här och nu.
Jag tycker att det, alltså, jag tycker inte att det finns någon anledning egentligen att byta ut den linjen heller. För att jag tycker att...
Nej, men det är inte köp. Alltså Rafinha, då har ju till och med du sagt, sportchefen, där var det för att det kom en chans som de inte såg komma.
Mm.
Där har han sagt i en intervju att den trodde de inte, och då tänkte du, vad fan, vi testar liksom. Sen fick han rätt tydligt, han vill bara till Barcelona, okej, då backar vi. Där, då kan jag förstå det, men nu handlar det ju mer om att köpa en spelare som... Liksom, Saka är ju Arsenals viktigaste spelare och bästa och största stjärna, och den de ska bygga allting, så det handlar om att få in en ytter bakom honom. Då kan man inte köpa Bowen för, alltså, de pengarna liksom.
Jag har ingenting att tillägga till det, jag tycker det låter väldigt klokt.
Vi kollar vidare på några frågor innan vi stänger ner. Robin säger, Haaland kan inte ens göra mål när det är öppet, och mot Adrian sämsta värvningen i sommar. Sitt ner lugnt i båten, Robin, säger jag. Det ska vi nog...
Jag tror att Robin kommer få äta upp det.
Det finns en risk. Det har kommit väldigt många roliga memes på Haaland och Darwin Nunez i alla fall efter den där matchen, där vi får väl glädjas av någonting.
Så jag båda hattrick i premiären till helgen, så...
Ja,
jag funderar på att båda i min fantasy 11, så då är jag nöjd i alla fall.
Men det känns ju som en spontan tanke så här, att det kommer gå att ena veckan så är Nunez kass och missar en jättechans, och så gör Haaland två mål, och så sen nästa vecka så är det tvärtom, och så kommer det gå så, och så kommer Twitter leva det livet som Twitter alltid lever.
Exakt så, precis så. Vi tar en West Ham-fråga, för Jimmy Serti frågar, kommer West Ham ha en tunnare trupp än förra säsongen? Lärde man sig ingenting? Skamak har kommit in, det är väl bra. Men i övrigt så...
Vad var den ny mittback också? Kommer inte på vad han heter nu. Från Rennes.
Vad heter det? Aguerd?
Mm. Så mycket tunnare är den väl egentligen inte. Det är väl... jag kan inte komma på någon som har lämnat. Ryan Fredericks har gått i Bournemouth. Det är den jag...
Nej, men det är väl en del som har lämnat, eller?
Ja, just det. Jeremy Lenk och lämnade med.
Marky Noble.
Ja, men Noble spelar knappt ingenting.
Alltså, Noble kom in och missade straffar.
Anfallsmässigt har de ju ändå blivit... Har de ju verkligen fått in den där nian de har saknat.
Mm.
För Antonio har ju varit... och jag gillar Antonio, men...
De behövde ju mer bredd i anfallet.
Ja, verkligen. Och spets känns ju ändå som en skamacka. Sen är jag rädd att det kan bli en riktig floppvärmning också. Det är verkligen 50-50 på honom.
Mm. Det är faktiskt intressant. West Ham har ju spenderat närmare 1 miljard i det här fönstret.
Men skamacka alltså, var dyr.
90,95 miljoner euro enligt transfermarkt. Skamacka för 36, Aguerd för 35, Flynn Downs från Swansea för 10,65 och Alphonse Areola lossköpt från PSG.
Och de vill värva Filip Kostić från Frankfurt, ska ju vara hyfsat nära.
Ja, det är ju faktiskt en ganska bra värvning för dem också, tror jag.
Så att jag håller nog inte med om att de är tunnare. De har ju snarare köpt in spelare som också känns bättre än de som har lämnat.
Ja, jag tycker de har blivit lite yngre också. Och lite bredare i anfallslinjen. Jag tror nog att West Ham kommer ha en ganska stabil säsong.
Ja, jag är inte så orolig för West Ham heller som, det beror ju som sagt Jimmy på, här är i alla fall.
Ja, det beror ju lite på förväntningar där också. Alltså Skamaka, som jag tror att jag nämnde det i måndag, så är att om Skamaka gör 10-15 mål så tycker jag ändå att det har varit en rätt framgångsrik värvning.
Mm. Vi tar en sista fråga. Ja, det är någon som frågar där om Premier League-podden. Ja, det är ju Premier League-premiär här nu på fredag, men Patrik Syk tror han är på Gröna Lund idag. Om jag inte minns helt fel. Vi får se om man lyckas dra ihop någon inför säsongen, annars så dyker vi upp på måndag nästa vecka. Och då blir det alltså inte Sillypodd måndag, då blir det PL-podd måndag igen. Men vi får se om det dyker upp något innan. Jag vågar inte lova det ena eller andra. Men saker görs, eller som Gerard Romero brukar skriva på Twitter, things are happening. Utanför Barcelona-kontoret. Så är det, men vi tar en sista fråga innan vi stänger för idag. Det var någon jag såg här nyligen som jag tänkte ta upp, som har försvunnit. Det är jag som klipper den här podden, så ni kommer få höra när jag löser frågan också. Adam Hellstrand, där hittar vi frågan. Vilka PL-klubbar kommer panikvärva efter 5 spelade omgångar innan fönstret stänger?
Oh, gud vilken bra fråga.
Chelsea, när de inte har fått in där de behöver. Jag tror inte att United kommer slänga sig in i panikvärvningar. Jag tror att de ändå kommer försöka lösa någonting innan det. Men det är inte omöjligt att det finns saker som blir klara då.
Leicester tror jag inte kommer panikvärva. Jag tror att Leicester kommer sitta rätt lugna i båda. Jag tror att de kommer kanske hitta någon värvning som kanske är lite för dyr. Men ändå inte kommer vara så här panik.
Hur stressade är Bournemouth just nu?
Väldigt stressade, även om de värvade en ny spelare idag. Men de från Championship. Mm. Tavernier från...
Ja, just det, Marcus Tavernier har kommit in.
Från Middlesbrough, bra värvning och en av Championships bästa. Men det är liksom... De har gjort 3 värvningar den här sommaren. 2 är från Championship och så Raja Fredericks som var överflödig i West Ham. Det känns ju inte. Och jag vill även slänga in om Newcastle börjar dåligt. Då kanske pengarna ändå flyr åt alla... Eller,
åt alla håll och kanter igen. Det är ju inte otänkbart.
Säg att de förlorar 3... Jag vet inte deras spelschema nu. Det kan jag inte i huvudet. Men säg att de förlorar de 3 första. Då börjar det bli panik ändå.
När Villa börjar med 5 raka torsk.
Då är frågan om Steven Gerrard ens kvar.
Nej, det är ju kollega Syks teori att Gerrard ersätter Pochettino innan säsongen är slut i Aston Villa.
Jag tror att Gerrard kommer kanske... Ja, Gerrard kan ju potentiellt sett hänga löst om de får en dålig start på säsongen. Pochettino, ja, det hade varit kul.
Av Big Six så är det väl Chelsea som känns som den klubben är närmast panikvärvningar. De andra tycker jag har gjort liksom... mycket rätt hittills. Och sen är det ju liksom, det är väl United, om inte det löser sig med De Jong, så står man där och känner bara vi måste ha in någonting, då kan det ju sluta vad som helst.
Ja, alltså United har ju ändå visat någon form av så här lugn stabilitet på försäsongen, alltså med ändå relativt positiva resultat. Jag tycker att man har hanterat Cristiano-grejen så bra som man kan göra med ny tränare, men sen så vet man ju aldrig vad ledningen får för sig i United. Det kan ju hända vad som helst där.
Slänger in, om vi hade haft en saftblandare här, det hade inte ni hört ändå, ni som lyssnar på podden, men då hade jag dragit igång den för, eller jo, ni hade hört det här ljud som det låter, men i alla fall Chelsea are pushing to hijack Mark Kukureya deal. Direct talk today with Brighton. Levi Colwill could be part of the negotiation. Och då undrar jag till att börja med, varför i hela friden skickar Levi Colwill till Brighton för att ta in en vänsterback när du inte har några mittbackar?
Ja.
Är min fråga.
Desperation.
Ja, jag ser varför de skulle vilja ha Kukureya, men jag ser inte riktigt behov. Alltså de har ju Chilwell. Jag tycker Emerson är en alldeles utmärkt andra fiol som vänsterback.
Jag tycker man värvar relativt... inte Kukureya för att sitta på bänken direkt.
Jag hoppas inte de värvat honom för att spela honom i mitt, som mittback som de gjorde i Brighton. Eller är det där de har tänkt att göra?
Alltså han hade ju funkat relativt hyfsat.
Han är ju vänsterfot.
Ja, alltså, men
är det
alltså,
där du ska honom?
Nej, men du spenderar ju inte 50 miljoner pund på en vänsterbackspecialist för att spela honom som mittback. Så desperata kan inte Chelsea vara. Men det, jag vet inte, Marcos Alonso ryktas ju som sagt till Barca.
Men Chilwell borde ju ändå vara...
Chilwell ska ju vara given startspelare.
Så jag ser inte riktigt... Alltså i City ser man ju ett helt annat behov av varför han hade passat så bra där också.
Ja, där finns det ju en uppenbar lucka för honom. Och det är därför de har identifierat honom och ändå erbjöd så mycket som 40 miljoner pund för honom.
Nej, det blir intressant att följa. Chelsea är alltså på väg att försöka göra en Barcelona fast mot Manchester City då, med Marc Cucurella. Jag kan också konstatera att Borja Mayoral nu officiellt presenterar för Getafe och att Cesc Fabregas har landat i Como för att göra klart sin övergång till Serie B. Och det tycker jag var en väldigt fin not att avsluta dagens avsnitt på. Tack Linus, tack Sam, tack alla lyssnare. Vi hörs igen på torsdag.
No eggs, no omelet.
For me, that's clear.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.